Stollar, bollar.
Med Karin, Petra och Björn.
Säsong 2.
Som en öppning på hela det här samtalet så skulle jag beskriva min fundamentala upplevelse utav livet är en grundläggande känsla av ohanterlighet.
Och den ni just hörde, det var Alexander Westman som är religionsvetare med intresse för Indiens stora epostexter. Och jag kommer prata mer med honom senare under det här avsnittet. Har du hittat någon livsstrategi?
Jag har ju faktiskt hittat en, jag vet inte om det är en överlevnadsstrategi, men det finns ju en regissör som heter Federico Fellini, en italiensk regissör som jag är otroligt influerad av. Och nu för några dagar sedan, eller två veckor sedan är det ju nu, så var ju jag hos läkaren för jag fick ett sånt här anfall när det strålade i min arm för andra gången, och då upptäckte de ju att det var något kall på mitt hjärta. Alltså mitt EKG visade att mitt hjärta inte slår rent. Nu håller vi på att undersöka varför. Men mitt i denna utredning som kom lite som en chock, så tänkte jag så här, vad gör jag i en sån här situation när plötsligt livet känns inte självklart längre? Och då automatiskt så ramlade jag tillbaks och tittade på Fellini-filmer. Och då tittade jag på en film som heter Julietta och andarna. Som är en historia om en kvinna som håller på att frigöra sig från sitt äktenskap och sin otrogna man. Och hon gör det genom att umgås och vistas med andar helt enkelt. Och jag brukar ju prata om Jung ibland, som har en psykologisk modell. Och den här filmen, den är liksom uppbyggd efter Jungs psykologiska modell, kan man säga. Jung pratar om skuggan, som är saker som man har förträngt och är rädd för. Och där vistas den här Julietta. Hon ser sin sexuella längtan i form av demoner. Hon är rädd för sin sexualitet också. Hon möter sig själv i olika former. Och Fellini har ju ett sånt underbart barnsligt teaterspråk i sina filmer. Så han till och med har en scen när det inre barnet, eller hon som barn, hissas upp och bli lagd på någon slags bår som med eld i någon sånt här barnsligt julspel typ.
Ja, men jag tycker sånt funkar när det är gjort 200%.
Ja, verkligen. Och sen i sista scenen när hon då bestämmer sig för att leva sitt eget liv, då gör hon det här inre barnet och så lyckas hon lämna liksom den här instängda beskrivningen av sig själv. Och så har jag gjort. Jag har gått igenom en skilsmässa genom att titta på Fellini-filmer. Och ja, det har varit, det är en slags livsstrategi. Och jag tror att det handlar om att jag trivs så bra i den estetiken. Och en annan sak som jag tycker är intressant med den här filmen, det är att om man analyserar den, så handlar den utspelar sig till största delen inuti en kvinna. Jag tror att jag räknade att den yttre plotten består av typ 6 scener. När hennes man kommer hem, det är bröllopsmiddag, och sen är han otrogen och hon går till en privatdetektiv. Och så inser hon att han faktiskt är otrogen. Det är en väldigt kort. Och resten av filmen är inuti henne, alltså i hennes fantasi, eller i gränslandet mellan hennes fantasi och den här yttre verkligheten. För de smälter ju ihop i henne. Och då tänker jag på hur vi berättar historier idag. Jag tänker på hur realistiskt mycket är. Att numera så har dokumentären blivit, det dokumentära berättandet är på något vis den rådande normen till stor del. Så man kan fråga någon, ja men varför har du gjort det här? Ja men det är så i verkligheten. Det är jättemycket polisserier, krim, och man analyserar, överensstämmer det här med verkligheten? Och det är den yttre handlingen som är det som anses vara intressant, och det ska göras så trovärdigt som möjligt. Medan i den här filmen och i Fellinis värld, då är det den inre realiteten som är själva poängen. Allting var snyggare på 60-talet. Och naturligtvis är den här filmen gjord på 60-talet. Så att på något vis så är det som att jag landar i min egen inre värld fast gestaltad av någon annan.
Och tematik, vart kommer det in i just det här exemplet? Eller kommer det inte in?
Jag vet inte. Alla Fellinis filmer tycker jag handlar om vad är meningen med livet.
Man måste alltid vara berusad. Det är allt. Det är det. Det gäller. För att inte känna tidens förfärliga ok som krossar era skuldror och tynger er mot marken, så måste ni alltid vara berusad. Men med vad? Med vin? Med poesi? Eller med dygd, med era levnadsregler? Och om ni någon gång vaknar upp på trappan till ett palats, i det gröna gräset på en dikesren, eller i den dystra ensamheten i ert rum, och redan känner ruset fördunsta, fråga då vinden, vågen, fågeln, stjärnan och uret. Fråga allting som rullar förbi. Allting som talar eller sjunger. Fråga vilken tid det är. Och vinden, vågen, fågeln, stjärnan och uret ska svara er att det är tid att berusa sig för att inte bli tidens förpinade slavar. Berusa er! Berusa er utan uppehåll. Med vin, med poesi eller med era levnadsregler, allt efter ert behag.
Människorna! Jag älskar människorna. Hur de far fram över jordklotet som katapulter ända bort mot horisonten. Sträcker sig deras vägar. Åh, jag älskar vägarna. Hur de brer ut sig över den mjuka marken och sluter tätt. Asfalt, åh, asfalt! Och bilarna som far fram. Volvo, åh, Honda, Peugeot.
Leva livet upp och ner.
Robert Jakobsson från Tokalinga.
Ja, de vet hur man släpper loss.
Eller hur? Ja. Eller var det en kurs som han... Ja, jag vet inte om det var ensemblen från Tokalinga.
Eller en kurs.
Eller en kurs. Det var i alla fall Robert Jakobsson som framförde tillsammans med Dessina Baudelaires Berusa er. Och den kastar vi in här lite på grund av att vi pratar om strategier. Och berusning, det är ju verkligen en överlevnadsstrategi som kan dra en rakt ner i helvetet. Men också ta en till extatiska höjder. Eller hur?
Mahabharata är ju en fantastisk såpopera som handlar om en konflikt mellan två kusinfraktioner. Det grundläggande problemet, det är att ätten Bharata, de lyckas inte få några tronarvingar. Och gudarna, de hjälper till med det här genom att förse de här familjemedlemmarna som kan föra ätten vidare med heliga ljudvibrationer, mantras. Där det är en brist på fertila män så kan kvinnorna bli gravida ändå. Och där föds en generation utav hälften människor och hälften gudar. Och de här till hälften människorna och till hälften gudar, de slåss ju i den här världen med sin högre och sin mänskliga natur. Som en slags nevros. Och den här nevrosen kan jag i sig spegla. Jag kommer tillbaka till det här sen. Men de här två kusinfraktionerna i den här ätten, de syltar in sig i en konflikt som leder till ett slags världskrig. Och i det här världskriget, där två arméer står på mitten av ett slagfält, där står en stackars general. Ja. Som heter Arjuna. Med sin kusk som är Gud själv, Krishna. Och med sina liksom allierade och bröder i sin egen armé. Och sina släktingar och lärare i den andra. Och så ska han liksom följa plikten i den här omöjliga situationen. Och hur han än handlar så kommer det att bli friktion människor kommer att sörja, han kommer att gå igenom någons förväntningar och han vet inte liksom hur. Där ber han om vägledning och hjälp av kusken Krishna. Och där gjorde ju jag ett klassiskt rollövertagande. Att jag blev ju Arjuna, undervisad utav Krishna, för att jag speglade min egen ohanterlighet. Och det där blev en slags nyckel för mig till någon typ utav struktur.
Vad gav kusken för råd till Arjuna som gjorde att du kände att ja, det här funkar?
Han zoomade ut och han gav liksom instruktionen att atma, alltså den eviga substansen som inte kan dö i oss människor, till skillnad från den fysiska kroppen och den eviga substansen utav evig. Och där finns en liksom distinktion. Så att vad vi möter och står ut med i den här materiella existensen är liksom egentligen bara en kuliss.
Ja.
Utav, och någonting väldigt temporärt och inte så värst viktigt.
För det han sa var, för han visade en bild hur alla var fyllda av kärlek, alla arméerna, det fanns ingen nödvändighet att slåss alls. Säg om jag har fel nu.
Du har så totalt fel.
Och sen så visar han en bild hur alla dör och han äter upp dem.
Ja visst, du har så fruktansvärt fel.
Berätta.
Ja, alltså du kan nästan ha mig fel liksom så här. Och det är det här som är så fruktansvärt kul. Det är ju det att han bryter ihop där när han tittar på alla sina släktingar. Och så ser han ut över alla och så säger han till Krishna som är hans kusk och kusin liksom så här, att ja men hellre att sticka ut i skogen och leva som en tiggande asket än att strida med mina släktingars och allierades blod på mina händer så här. Och då säger liksom Krishna till honom att nej men nu tycker jag liksom du är vek. Det passar inte en sån yogi liksom som du. Du borde liksom veta bättre. De fysiska kropparna, de förgås. Men andesjälen, den är evig. Så att det här är liksom bara en kuliss. Men eftersom att du är född i en krigarkast så ådrar du dig inte några karmiska återverkningar om du strider. Och vinner du så vinner du liksom ära. Så ta nu och slakta dina släktingar och lärare. Men det är ju liksom inte typ inspirationen till att slakta mina släktingar och lärare som inspirerade mig då. Utan det är ju själva distinktionen mellan den materiella existensen och liksom den här temporära kulturen liksom, och de temporära situationerna vi finns i liksom. Det är inte den yttersta verkligheten vi befinner oss i. Det finns någonting bakom den och jag accepterade det. Och det gav mig en slags vila. Stålar,
bollar. Du Karin, när jag lyssnar på Alex här, då kommer jag att tänka på en annan grej som jag har lyssnat på i sommar. Mm. Nämligen en podd av Svenska Dagbladets Lars Berge som heter Medicinmannen. Vi som gillar sekt och sektlikt beteende, eller har en fascination för det i alla fall. Jag menar, du måste ha lyssnat på den, eller hur?
Absolut. Nej, men, det är klart man slukade Medicinmannen. Mm. Och den har ju gått otroligt bra faktiskt.
Mm.
Det finns ett sug efter sekthistorier.
Du gör ju det.
Jag känner det.
Ja, men jag hörde att det var ett av de vanligaste sökorden på Netflix var kult. Så det finns människor som, vi har en trevlig hemmakväll så här, vi köper lite godis och sådär, vad ska vi göra? Ja, men vi kollar Netflix. Vad ska vi googla på? Ja, men vi googlar på om det finns någonting på ordet kult. Så det, vi är inte ensamma, även om vi var först.
Vi var först. Det är lite som en buskiga ögonbryn. Vi gillade sekter från början.
Och det hävdar vi med bestämdhet. Men, ja, det som, om man nu ska hitta några likheter emellan den här fascinationen för Mahabharata och att finna mening i ett regelsystem som kanske inte är det som är mest närmast ens egen kultur och trosystem, så ligger ju, finns det ju likheter med att det plötsligt dyker upp en man som påstår sig vara en Mi'kmaq-urinvånare, en indian, som de sa på den tiden. Och jag tror att han blev inbjuden av veganrörelsen, och plötsligt så ansluter sig en massa människor till honom och vill bli en del av hans stam, ja, helt enkelt.
Han säger att han ska starta en indianstam i Sverige. Ja, det är lätt att skratta åt, eller hur? Ja. Men jag har faktiskt hittat ett vittnesmål på nätet från en kvinna som heter Pia Hellert, mm, som var med när det begav sig och var en av de svenskar som förfördes av den här mannen. Man. Och det är lite så, har du sett någon bild på Man?
Ja, bara en suddig bild.
Mm, det är jättesvårt att känna, vad var det?
Ja.
Det är jättesvårt, men så här skriver hon. Och Pia Hellnerts skrev alltså en uppsats 1992 om sitt möte med Man. Eller Apjolnoman, som han också kallades. Jag vet inte varför.
Men han hade väl typ 30 namn? Ja. Det spelar ingen roll, men berätta vidare. Hon skrev en uppsats, ja, när hon mötte honom, ja, 92.
Och den, mm, ja, och den fick kritik på hennes högskola då, att den inte var tillräckligt kritisk. Mm. Och sen la hon ut den igen 2012 med kommentarer kring vad som hade hänt. För då hade hon på något sätt, slöjan hade dragits från hennes ansikte. Hon såg med helt andra ögon på vad hon hade varit med om. Och såg det som en sekt. Jag tänkte jag skulle läsa lite ur det hon har skrivit på nätet då. Och det här är Pia Hellnerts 2012 som berättar om hur hon träffade Apjolnoman. Och då var det, han var inbjuden till växthusrörelsen i Örebro, där de ägnar sig åt kurser och föredrag inom det som då kallades New Age. Och de var på en stämma och det ryktades då att några indianer skulle komma och besöka oss. Och de kom inbjudna av Svenska Veganföreningen. De kom, de sågs, de segrade, skriver hon. Och Apjolnoman, men berättade om odlingsmetoder. Han pratade om hur vi här i Skandinavien misskötte våra skogar, om vår överkonsumtion. Och de var ungefär 20 deltagare. Och hon säger att hon tror de samlade in under den här kvällen 28 000 kronor till gruppen. De erbjöd den här gruppen gästrum, men de bad dem att få sova i en park.
Ja.
För de ville sova utomhus. Så de lade sig och sov i en trädgård. Och på morgonen så blev de erbjudna frukost. Men de tackade nej. För de åt bara en gång om dagen. Och så skriver Pia: jag antar att läsaren kan ana varför vi var totalt förförda. Både av denna fantastiska man och hans karismatiska personlighet. Och den historia de berättade.
Mm.
Och
den historien, om man nu tänker på vad Berg berättar i sin podd, det var ju att det är en stam som i princip har blivit utrotad och att det fanns några kvar som bar på kristallen, alltså den här visdomen, den kondenserade visdomen, och han var en av de tre som fanns kvar, så att på något vis så ville han vidarebefordra den här kunskapen och menade att den och endast den kunde rädda mänskligheten. Så genom att ansluta sig till hans stam så blev man ju såklart en del av dem som faktiskt skulle rädda mänskligheten.
Ja, och inte bara det. De som gick med, de kom också närmare naturen. Och Pia beskriver fascinationen över att få vara del av den här kulturen som ju är hittepå. Men den är ju inte hittepå totalt, för den finns ju där och de lever ju i den som nästan som ett sorts, ja, nästan som i en kuliss.
Precis, men det är
de
också...
har riter och...
Ja, visst.
Och
men visst är det regler. Så att en del grejer har han ju tagit ifrån gammal kunskap. Så han kokade väl sin egen gryta, så att, eller han kokade fram en slags mix av olika inslag. För jag vet att han hade ju någon idé om det här regnbågsfolket som ska komma när jorden håller på att gå under, som kommer ifrån Hopi indianerna och det, alltså en del av de sakerna som man pratar om känner man ju igen och har hört förut, men han kokar ihop något eget helt enkelt.
Ja, men jag tror det är där attraktionskraften ligger också, att det finns en allmänmänsklig längtan och de tog tillvara, de samlades varje dag och pratade om vad man hade drömt och så läste de in jättemycket i det, så de jobbade ju absolut med symboler, riter som fick folk att sugas in. Och det var mycket sång och musik. Sen allt det här var ju dimridåer för en narcissist. Men det är ju spännande med hur människor ändå drogs in i det här.
Absolut.
Och Pia Hellner skriver så fascinerande att även på den här tiden, 92, när hon skrev uppsatsen, så kom det uppgifter om att män inte alls var en mikmak-indian utan kom någon helt annanstans ifrån och var en bluff.
Precis, det var ju till och med en kvinna som jobbade för regeringen som sa att ja, men han har ju en poncho på sig från Sydamerika.
Nej,
och...
nej han har, hon sa att de har kläder som ser ut som de är köpta på indiska.
Ja, en tunika från indiska och en poncho som liknar den som sydamerikanska indianer har. Yeah. Det har ingenting med liksom Kanada att göra. Och han bröt ju på franska och luktar vitlök fast Mi'kmaq-stammen. De har engelska som första språk förutom sitt eget språk. Men människor ville inte se att han var en bluff.
Nej, och det är det jag tycker är så intressant. Och jag tänkte jag skulle hitta här vad de skriver, Pia. Att, för i sin uppsats redan 1992 så tar hon upp citat från folk som säger det här är inte de utger sig för att vara. Och hennes kommentar till det i uppsatsen, det är: jag tycker det är helt ointressant att diskutera om de är indianer eller inte. Mm. Utan vi kan väl titta på den större bilden. Så att det är som att i mötet med det här kan vara bedragare så väljer hon som då är i det ögonblicket är förförd av sekten att bortse från det helt enkelt.
Absolut.
Det är fantastiskt hur stark den här känslan kan vara.
Det är helt fascinerande. Jag menar, människor fick ju barn i sekten. Han hade ju otroligt märkliga idéer där folk fick stoppa in snoppen i ett tält och sen blandade han sperma och det föddes ju barn av den här blandningen. Men sen trängde ju liksom mörkret in i den här kollektiva berättelsen, den här paradisberättelsen. Alltså mörkret trängde ju in i den. Ett barn dog. Män och kvinnor var ju skilda åt och fick inte ligga med varann. Männen levde i misär. Alltså det blev ju värre och värre.
Det blev ju det. Och det är en väldigt starkt ögonblick i podden tycker jag. För
när det här lilla barnet dör.
Det är ju det allra värsta. Mm. Men jag tänkte på. för mig, det är så fruktansvärt det som händer i den här gruppen. Och de flyttar från Sverige till Finland. Och där intervjuar de en kvinna som sa att, men det är ändå så att det var fantastiskt.
Mm.
Och gå och lägga sig på den här bädden av granris, att sjunga tillsammans, att vara så nära naturen.
Mm.
Jag tror det är en nyckel in hur mycket som man får också av mening.
Precis, men den meningen består ju av att någon påstår sig bära den stora sanningen. För naturen går det ju att ha en relation till.
Ja.
Men att bli så förförd, och det är ju det som är så intressant just med sektbeteende. Att bli så förförd att man inte ser när skuggan av sekten så att säga tränger in. Det är ju också ett ritualmord med i den här podden. Alltså det är ju tre män som hamnar på ett vandrarhem uppe i Finland. Och där en dör. Alltså de mediterar och de ska rena en. Och en annan sätter helt enkelt kniven i hjärtat. Och uppenbarligen har den personen inte gjort något motstånd. Så att han lyckas ju försätta människor i någon slags trans. Och det visar sig ju att han faktiskt har bott med de här indianerna när han var ung.
Mm.
Han besökte dem med sin skolklass och blev kvar där. Besökte dem mer och mer, så han har bott med de här indianerna.
Yeah.
Eller urbefolkningen. Och kände väl en slags, vad heter det, alltså en överensstämmelse med sig själv. Och var väl så jagsvag eller narcissistisk så han liksom bytte skepnad. Det är också en sån där helt absurd situation när han säger, nu ska jag lämna er här, nu orkar inte jag vara med här, eller det händer någonting och han känner väl att folk börjar ifrågasätta honom. Då åker han tillbaks till Kanada och så säger han, jag ska skicka min halvbror till er. Jag måste åka nu, men min halvbror kommer och tar över den här sekten eller det här gänget. Så kommer han själv tillbaks i en ny peruk. Och folk bara, ja men, han påminner om någon. Alltså, om Björn så sitter här nu. Om Björn så säger, jag pallar inte er mer, jag drar, men jag skickar min halvbror. Så kommer Björn tillbaks i en rasta peruk. Då hade jag känt igen Björn. Men alltså, fattar ni vilket filter alltså? Men det är ju, de har ju diskuterat det här i sektpodden också. Har ni lyssnat på det?
Ja.
När Rigmor Robert pratar om det här sektbeteendet och analyserar det, då drar de ju paralleller till Knutby och just det att man bara fortsätter, för att om sanningen uppenbaras, det allt rasar ju. Alltså, vem är man då? Vad har man gjort för val? Är man en del av det här? Jag menar, det slutar ju, nu blir jag helt så här, det slutar ju med att han vill att alla bränner sina pass och de ska ta en båt till, jag vet inte vart de ska åka då, Latinamerika eller någonstans.
Ja, Latinamerika någonstans, ja, för mig.
Han försöker få alla som är kvar i sekten, men då börjar de ana oråd och tänker, han tänker sänka skeppet. För det finns liksom ingen, det har hänt så mycket så att vi måste försvinna, och då går inte folk med, liksom, här tar det slut. Jag bränner inte min pass och går på din båt helt enkelt. Men det är ju, och det underliga är ju att tydligen har några journalister skrivit en bok om honom på 90-talet i Belgien. För han har ju fart omkring. Han har ju åkt omkring med den här rörelsen. Det är oerhört märkligt alltså. På tal om livsstrategier och försöka finna mening i livet.
Har jag berättat att jag har varit på ett livets ordmöte?
Ja, berätta igen.
Ja, för att livets ord får ju räknas som en sekt. Och det var något år så hade de en turné som hette någonting Be för ett borgerligt Sverige.
Och dit gick du.
Jag kände att jag måste se det här, kände jag. Så att jag gick till den teatern där Ulf Ekman, som var dåvarande pastorn för Livets ord, höll det här mötet. Och först var det som några band som uppvärmde i form av präster som pratade. Och sen så kom Ulf Ekman upp på scenen. Och då hade man laddat för honom som att en gud kom upp på scenen ungefär. Och jag kommer ihåg att det var tre snygga tjejer med varsin synt som stod i en halvcirkel runt Ulf Ekman. Och han började prata om hur viktigt det var att vi skulle få en borgerlig regering. Och han blev mer och mer exalterad, och jag kommer ihåg att han ropade: det ska falla ett regn över Sverige av borgerlighet, antar jag. Och när han hamnade som mest i extas, när han blev i sån extas över den här möjligheten att han började tala i tungor exakt i det ögonblicket, så drog alla tre tjejerna på syntar igång samtidigt och började spela och sjunga: Sverige, Sverige är ett välsignat land. Och där, i den publiken, där var det en tjej som gick på min skola, och hon hade lite problem.
Okej.
Okay. Ja, det visste jag sedan innan. Mm. Hon hade problem av olika slag. Och hon satt i den här publiken och blev mer och mer exalterad. Och började ropa och skrika i hans tungomål. Och då betedde sig Ulf Ekman som en äkta sektledare. För mitt i sin egen extas, där han stod och ropade halla balla, så tystnade han och gjorde shh till henne. Han hyrsade henne, och sen fortsatte han i extas och pratade på tungomål. Men hon tog över showen. Och det konstiga är att efter det här mötet var slut, så tänkte jag: men jag ska inte gå på 10 Livets ordmöten. För det var så härligt.
Jag skulle vilja utveckla liksom Mahabharata eposets kvalitet och introducera till det lite mer grundligt. Min favoritberättelse i det hela, det var en asket. Och den här asketen, han satt liksom upp upplöst i ett slags transtillstånd som kallas för samadhi. När han satt i det här transtillståndet så kom det förbi en rövarkula som hade liksom inbrottstjuvar. Och de gömde stöldgodset i hans bhajan kottir, alltså i hans meditationshydda. Och sen så kom polisen då och hittade det här stöldgodset i hans hydda. Och det här med avsikter och sånt, det bryr de sig inte om i de här gamla texterna. Utan är man skyldig så är man skyldig. Liksom. Det spelar ingen roll om man visste om det och sånt. Det är sånt skiter de i. Utan, så att polisen griper honom och domaren spettar honom på en påle. Men han hänger kvar på pålen, kvar i sin samadhi och dör inte. Så domaren säger till honom efter ett tag att ja, men vad fan, du hänger inte där i din liksom bliss, utan nu får du ju ta och dö så jag får göra mitt jobb liksom. Ja. Och då svarar han att ja, men jag vill tala med Yama, alltså liksom rättens gud. Och Yama, den här gudomen, han hänvisar vidare till Dharma, till liksom ordningens gud. Ja. Och så säger asketen till Dharma att du, det är jävligt komplext att vara människa, ska du veta. Du borde prova det. Då tycker den här guden Dharma att det är ju inte mer än rätt. Det är liksom, och han är ju den som är liksom, han är ordningens gud, komplexitetens gud. Så han tar födsel i en utav bröderna i de här kusinfraktionerna som liksom ordningens gud själv. Men han får inte ihop livet i att vara människa. Och han är ju den klokaste och visaste och den mest komplexa. Men plötsligt så blir han inbjuden till en tärningsmatch. Och han kan inte motstå tärningsspelet. Så han spelar bort sina bröder, sin fru och sig själv på tärning. Och blir liksom så här, ja, men det är okej, du kan få tillbaka det här till slut. Liksom. Men han blir inbjuden på en match till och spelar bort alla igen. Och gör om samma misstag. För han är liksom maktlös inför spel. Den klokaste och visaste bara totalt faller och visar sig vara speltorsk. Liksom. Och de förvisas liksom till vildmarken efter att ha spelat bort hela sitt rike och sig själva och frugan och allting så här. Och där trivs han som fisken i vattnet i den här askesen. I den här, och när de väl ska tillbaka till kungariket, då vill deras kusiner inte ge tillbaks kungariket. Och det genererar ett världskrig som blir till Bhagavad Gita sen till slut. Så att inkarnationen utav Dharma själv, utav ordningens gud, han fixar inte att ordna till det som människa, för det är någonting som är för svårt. Och där är Mahabharata så fruktansvärt vass och bra liksom.
Det är för svårt att vara människa. Det är på något sätt budskapet.
Ja men han löser ju det mesta jättebra och han är jättefin liksom, där Yudhishthira som han heter, inkarnationen utav Dharma. Men han löser inte komplexiteten i att vara människa, utan han får inte ihop när olika plikter strider mot varandra, olika förväntningar stiger mot varandra. Utan helt enkelt våra plikter krockar och man kan inte ens tillfredsställa ordningen själv.
Finns det någon release eller hjälp i det här att vara människa?
När jag tidigare har föreläst så har det varit så fruktansvärt kul. För då har det liksom suttit åhörare liksom då. Med papper och penna. Och så ska de anteckna liksom lösningen då. Och förväntat sig att jag ska liksom leverera någonting så här suveränt från texten. Men Jag lämnar ju liksom aldrig ovanligheten. För det är den som jag tycker så fruktansvärt mycket om att spegla, för att till och med gudarna själva upplever den. Och det sticker hål på hela helgonkomplexet i att vara människa, att på något sätt försöka sträva någon typ utav fulländning och så här. Utan den här nevrosen mellan det världsliga och evigheten, den verkar vara ett faktum liksom. Och det är liksom okej att vara i den, okej att slitas i den. Som kysser mina ögonlock och lägger en liljekonvalj på min mun. Kysser
Jo, Karin, många av de grejerna som vi har pratat om när vi pratar om det här med livsstrategier har ju att göra med världsåskådning och en känsla av att söka mening.
Mm.
Man söker en slags bild av hur verkligheten ser ut som fördjupar ens upplevelse av den.
Yeah.
Vare sig det är den stora ohanterligheten eller längtan efter att leva som man tror är enligt ens egna värderingar.
Ja.
Men du har ju lite börjat anamma en helt annan världsbild. Och då tänker jag på ditt intresse. Nu kan man nästan inte säga nya intresse, för nu har du hållit på med det ganska länge. Men det här med anatomi. Hur tänker du kring det som livsåskådning och livsstrategi?
Jag tycker det är en jätteintressant fråga, för att jag tror att jag inte riktigt har reflekterat över det som det. Men om jag gör det nu, så skulle jag säga att om du till exempel försöker hitta svaren i religion, så får jag en bild av att du söker dig utåt. Men om du letar efter några som helst svar till hur du kan förhålla dig till livet inom fysiologi eller anatomi, då letar du dig inåt, i det som du faktiskt kan se och ta på. Och så säger du, okej, så här funkar jag. Och då gör jag bäst i att rätta mig efter hur mitt system funkar. Och istället för att försöka bli något annat än vad jag är, så spenderar jag lite tid och funderar på, ja men, vad är jag? För anatomi och fysiologi, vi tänker på det som ofta som teckningar i en bok, och så här rör sig leden, men det påverkar ju allt. Det är ju hormoner som får dig att må bra och dåligt, som hetsar upp dig, får dig att vilja springa eller och vilja slåss. Det är så extremt genomgripande. Så generellt, så för min egen del i alla fall, om jag säger för att säga så, ja, istället, ja. Så känns det som att ja, men det är lite mer fruktbart, och istället för att försöka förbättra mig, så kan man kolla lite mer på, ja men, vad är jag?
Mm.
Det kanske duger.
Ja.
Sen tänker jag på det här också med anatomi, hur mycket det påverkar.
Mm. Men har det påverkat din bild av hur världen är konstituerad? Du var ju intresserad av mediala saker och psykets manifesteringar och sånt där. Känner du att det går att kombinera med den här anatomiska världsbilden?
Ja, men
är allt ett? Eller är... Hur tänker du?
Men Petra, det är klart att allt är ett.
Ja.
Jag tror inte att det motsäger vartannat alls. För att om man ser tillbaka så var det ju magi att kunna åka ut i rymden. Men det är ju inte längre. Det fattar vi ju hur det sker. Och så tror jag nog att det funkar.
Mm.
Men om man ser anatomi som någonting, om man ser hur stor plats det tar i livet, så jag tänker på ditt, det som har hänt nu med ditt hjärta.
Mm.
Det påverkar väl hur de valen du behöver göra i livet hela tiden, och kanske det i sin tur påverkar hur du ser på livet, jag vet inte.
Mm. Nej, men absolut. Så tänker jag på... Nu vet jag, är ju mitt inne i en utredning, så man vet ju inte riktigt vad det kommer att resultera i, om det blir några åtgärder. Men absolut så är jag mycket mer medveten om kroppen varje dag. Jag har alltid känt mig så himla fysiskt stark. Men jag tänkte också på när jag undervisade några yngre människor, så pratade de om en tv-serie som handlade om ett chip som man kan sätta in i nacken, och så bara flyttas medvetandet från en kropp till en annan. Och då tänkte jag, det där, sån forskning finns ju.
Mm.
Där man liksom ersätter, alltså kroppen och bio, liksom de anatomiska begränsningarna är ett minne blott. Och då frågade vi den här gruppen hur många skulle kunna tänka sig att göra en sån kroppsförflyttning. Och då kände jag verkligen vilken otroligt stark identifikation jag har med den här kroppen.
Ja.
Och nu när min kropp är svag eller har en svaghet, då känner jag att jag måste nära kroppen och ta hand om kroppen. Jag känner inte att jag ska byta ut kroppen.
Nej.
Men många unga människor i den här gruppen kände att det skulle de visst kunna tänka sig att göra. Jag tänkte också på min pappa, för han frågade ofta mig om du fick leva så länge som du ville, skulle du vilja göra det? Och då, jag har tänkt mycket på hur det hänger samman med vilken världsbild man har. Och då har jag tänkt att nej, men den här fysiska manifestationen som ens kropp är, det är ändå den som för mig hör till den här manifestationen. Jag har väldigt svårt att tänka mig att byta ut den. För det passar liksom inte i min världsbild. För mig är kroppen en fysisk manifestation i någonting mycket, mycket större. Så att... Nej, jag tycker det är intressant, för när man hör till exempel på Alex när han pratar så handlar det ju väldigt mycket om den här eviga kampen mellan det materiella, det fysiska, det man är och den här känslan av att det finns någonting större och hur man ska förhålla sig till det. Och det är ju därför jag tror vi pratar om religion också, att man kommer in på en sån här sektledare som på något vis... ge space åt det. För i den vanliga världen när man bara springer på, det ska gå så bra som möjligt och någon slags the American dream, alltså det finns inte utrymme för de där stora frågorna.
Men apropå Alex också, för den synen på den taken på ett religiöst verk, att gudarna klarar inte heller av att vara människa. Det är för svårt för alla att vara människa. Ja. Det är helt ohanterligt. Men det kan jag ändå... Jag kan förstå att man kan vila i det på samma sätt som jag kan vila i hur vi funkar. Mm. Det är på något sätt, istället för att försöka bli bättre, så bara... Ja, men, okej, vad har vi att jobba med här? Kanske inte så mycket, men det är vad vi har.
Ja, det kan vara en livsstrategi så god som någon.
Och är det så att någon vill lyssna mer på Alex berätta om de här om det här, så har han faktiskt ett par föredrag på Ashtanga Yoga Shala på Risåsgatan 14. Jag hoppas jag uttalade det rätt. Och det är en föreläsningsserie i 4 delar om Ramayana och Mahabharata. Och det är för de som söker fördjupning eller introduktion till det indiska mytologiska landskapet och existentiella förhållanden.
Men vilka är det som var med nu igen?
Ja, vår konstnär idag, det var Robert Jakobsson och Teater Albatross. Och sen hade vi sång av Raquel Kent. Och där hade jag faktiskt skrivit texten till den här låten Norr om Norr.
Så himla vacker! Jag älskar den!
Äsch då. Och vår gäst idag, det var Alexander Wessman. Och vi kommer lägga ut datumen han föreläser på Stollar Bollars sida på fejen.
Okej. Och sen såklart så är det ju Björn Knutsson som har gjort den övriga musiken.
Always.
Förutom i det lilla partiet om Fellini där vi fick höra hans medskapare Nino Rotas fantastiska toner.
Stollar, bollar.
Stollar,
bollar.
Stollar, bollar.
Stollar, bollar,
med Karin, Petra och Björn.